Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 134 utav Svenska FPL-podden. Vi håller på och förbereder oss inför Game Week 6 och spelar in tisdagen den 21 september. Agendan för dagens avsnitt, vi ska gå igenom våra byggen lite snabbt, vart vi står. Det är ganska tajt där uppe, det skiljer ganska många tusen platser oss emellan, men poängmässigt så är det tajt. Vi ska även gå igenom veckans punkter och komma med nya rekar för det här avsnittet och ha en kaptensdiskussion för Game Week 6 innan vi avslutar med era lyssnarfrågor. Men vi börjar att gå igenom våra byggen och Stefan, vill du börja och summera ditt wildcard som du drog förra veckan?
Ja, nej, men jag är väl relativt nöjd. Jag landar på 67 poäng och visst, det laget jag presenterade i podden förra veckan, det tog nog ytterligare lite mer poäng. Jag valde att gå utan Rafinha och Ronaldo, vilka båda levererade, men så här i efterhand så får man väl vara glad att till exempel inte Ronaldo gjorde mer poäng än vad han gjorde då det fanns diskutabla straffsituationer i den matchen.
Ja, vi ska väl inte gå allt för djupt i de straffsituationerna, men jag tror de flesta kan gissa vad jag kände. Fredrik, 62 pinnar behövde för dig?
Det var väl ingen höjda vecka, men det kunde ha varit sämre också. Men det är klart den där minuspoängen på Ding i backlinjen, den smärtade ganska mycket där. Jag hade liksom räknat mig lite rikare på poäng när han fuckade upp det där.
Vi kommer väl komma till Everton och en Luka Ding här lite senare i avsnittet. Så är det. Jag personligen så drog jag 61 poäng, så jag är sämst av oss tre, men leder totalen. Ligger fortsatt på en väldigt bra overall rank på 39 000, totalt 390 poäng, men det är tajt oss emellan. Stefan, du ligger bara 11 poäng bakom mig och en overall rank på 108 000. Fredrik, ytterligare 5 poäng bakom dig Stefan och 50 000 platser bakom dig. Så att det är ju tajt, det är det vi har sagt hela tiden. Vi ligger ju bra med alla tre. Jag tror att vi alla är ganska nöjda med vår inledning, men det räcker nog med en så här riktig katastrof game week för att kunna tappa många hundratusen platser. Eller vad säger du Stefan?
Ja, och det känns jag riktigt orolig för nästa game week. Jag valde ju som sagt att gå på Lukaku direkt här i wildcardet. Då har jag ändå tänkt att jag skulle troligtvis byta ut Ronaldo i game week 7 eller 8. Men nu här till nästa game week så kommer han vara tungt kaptenad och jag kommer sitta utan, så att det kommer vara att gömma sig bakom soffan.
Ja, sånt där, det kan alltid gå, det är jobbigt, men det är ju också något som verkligen kan få bra effekt om det skulle vara så att Ronaldo inte presterar och ditt kaptensval sticker iväg. Så ja, vi ska prata Ronaldo, vi ska prata kaptensval också. Hur ser det ut för min del? Så har jag inga som helst planer på att göra något byte som det ser ut nu. Jag vill sitta med mina två fria här till Game Week 7 då Chelsea-schemat helt plötsligt ser så där drömskt ut som vi har pratat om under en längre tid. Stefan, du drog ett wildcard. Jag gissar att du tänker likadant och spara bytet ändå, va?
Ja, men det gör jag. Jag sitter i och för sig med både Trent och Bamford gulmarkerade just nu. Men jag har Sissoko från Watford och Tierney på bänken som ja, men skulle kunna hoppa in. Och jag tror inte att jag gör något byte även om de två skulle vara borta faktiskt.
Nej. Fredrik, hur ser det ut för dig?
Ja, men för min del, jag har ju två fria byten. Sitter med 1,5 miljon på banken. Så att det finns ju ett läge att vara lite aggressiv. Men det finns också en poäng i att liksom kanske göra ett byte och sen ha ändå sitta på två fria till nästa utifrån den här liksom, ja, det spelschemat som ändå någonstans vänder från och med nästa vecka. Mm. Så att jag är väldigt kluven till hur jag ska göra. För jag har varit inne och fingrat på ett par liksom dubbelbyten som ändå gör att man kan sticka ut en del. Och ja, det får se lite vart det landar.
Ja, hur är det? Du är ju den som sitter med wildcard kvar utav oss tre. Lutar du fortsatt mot att dra det? Game week 8 vet jag du har pratat om tidigare. I så fall kan man ju vara ganska aggressiv med sina byten nu. Eller skulle du hellre om möjligt kunna spara det liksom på lite längre sikt?
Ja, men det är väl lite det. Jag har ju skjutit det beslutet framför mig ganska mycket. Och ja, nu blir det väl lite sådär liksom upp till bevis att välja väg. Det finns någon sån semi mittemellan väg att göra två byten och sen ändå välja ja, men, spelare som funkar att ha. Men det känns ju ändå som att inför den här kommande gameweeken så vill man ju känna att ja, men, antingen så bestämmer jag mig för att dra wildcardet Game Week 8 och då kan jag bara foka på Game Week 6 och 7 och liksom plocka folk efter det. För det gör ganska stor skillnad. Liksom, ja, kommer komma till det senare. Liksom, men jag har inte bestämt mig som det just nu och det är 50-50.
Kul, jag ser verkligen fram emot det här poddavsnittet mer och snacka igenom alla de här sakerna lite längre fram. Men innan vi gör det så stort tack till våra partners, Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Glöm inte bort att ni har fortsatt 15% på ett helt köp hos Nakata.se med koden FPL15. Så gå in och kika där. Vi ska även säga det här eventet med Glenn, det närmar sig 16 oktober så träffas vi Glenn Gamlestan och Nakata kommer även vara med och bidra där och stå för lite roliga priser som alla har möjlighet att vinna via lottdragning. Det kommer även finnas massa andra priser att vinna på plats. Så om ni inte redan har bokat plats, nu vet jag inte om det finns platser kvar ens. Men det var ett tag sedan jag var i kontakt med Macken på Glenn där. Men om det finns platser kvar så är det väldigt få. Så se till att boka. Ring Glenn eller gå in på deras hemsida och boka. Så vi är ju med där hela dagen från tidiga matchen vid 1:30 fram till stängning. Så att kom och träffa oss. Det blir jävligt kul. Snacka fotboll och som sagt tävla i Premier League quiz och shuffleboard och stryktipstävling och massa grejer. Vi ska även slå ett slag för vår Patreon. Vi är ju snart uppe i, jag tror vi är 79 Patreons, så snart 80 stycken. Stort tack till alla er som är med och stödjer oss där. Och den här utlottningen av presentkorten, både på 1000 kronor hos Unisport Store och 2500 kronors Olka Sportresor. Den utlottningen kan man ju fortsatt vara med i om man väljer att bli Patreon nu. Vi kommer göra utlottningen på eventet den 16. Så det gäller att ha blivit Patreon innan dess. Stöd oss med 15 kronor, 25 kronor eller 35 kronor i månaden. Och man får 1, 2 eller 3 lotter. Och för nivåerna 25 kronor och 35 kronor så får man även tillgång till vår Messenger-tråd som det är riktigt trevlig och där är vi inne dagligen och har riktigt goda snack, Fredrik.
Ja, men det tycker jag, och det bollas lite transfertankar och ja, det luftas när det dras något wildcard och är bra, skönt snack.
Det är härligt. Innan vi hoppar in i allting och tar en stor tugga så ska vi en pusha för poddresan. Jag är så taggad för det här. För er som har missat det av någon anledning, så den 1 april så drar vi till London, möter våren där, kollar fotboll. Selhurst Park, Crystal Palace, Arsenal är matchen. Men även möjligheter att köpa till biljetter även till andra matcher som är i London den helgen. Vi har pratat om det tidigare, men det är flera bra matcher både i Premier League och Championship som man kommer ha möjlighet att kunna kika på när man väl är där. Det är riktigt grymt. 4990 kronor för del i dubbelrum. Och då inkluderar priset boende, 3 nätter på centralt hotell, biljetter på långsidan. Vi kör lite quiz och uppladdning inför matchen med schyssta priser. Och, ja, men skönt häng med bra folk och mycket fantasy-snack och ett par, två, tre öl för dem som vill också, kommer det nog slinka ner. Så se till att haka på där. Det är begränsat antal platser och bokningarna har kommit igång bra. Så jag tror vi blir nog fulltaliga. 40 platser är det. Så att, jättekul att komma iväg. Vila inte på hanen allt för länge om ni är sugna. Med det så hoppar vi in i veckans punkter. Och Stefan, du kan få börja och dra en punkt.
Ja, men precis. En av mina punkter var ju att det börjar bli ett antal lag här som släpper in en hel del mål och släpper till mycket chanser. Och jag tror att liksom, det börjar bli läge och sikta in sig på att ha ägarspelare som ska möta de här lagen lite extra. Och de lagen jag primärt tänker på är väl framförallt Norwich som fortsätter skeppa mål på löpande band och förlora matcher. Hur länge ska... Ja, men det kan bli en jobbig spiral att bryta för dem som nykomling och komma upp och liksom starta så här dåligt. Jag ser väl ingenting riktigt tendens på att det ska vända för dem. Sen har vi ju hört en hel del snack i vår messenger-tråd om Newcastle. Där verkar vara riktigt osämja inom klubben. Och även om Saint-Maximin presterar offensivt sett så ser det ju skakigt ut bakåt. Och nu senast här mot Leeds så var det ju riktiga svängdörrar i båda lagen. Och det var väl egentligen det jag tänkte komma till. Som det tredje laget, det är Leeds. Och där är det ju mest på grund av skadeläget. Man har redan alla mittbackar borta och nu Ayling som skulle in och vikariera som mittback. Han gick också sönder här mot Newcastle. Vet inte hur länge han blir borta, men jag läste någonting om att han hade åkt på någon setback och kanske blir borta ett längre tag. Det ser tungt ut i det mittlåset och är det så illa så att de behöver flytta ner Phillips som mittback, då tror jag att det finns goda chanser för nu Antonio här i den här veckan och sen även framåt för lagen som ska möta Leeds att göra mycket poäng och mål.
Ja, vi ser ett Leeds som spelar ligacupfotboll här ikväll. Och då har de ju, vad jag kan säga, sent i matchen, men då har de ju dragit ner en Stuart Dallas på ytterbacken och precis som du nämner en Calvin Phillips i mittförsvaret. Jag vet inte, Calvin Phillips, han behövs på det där mittfältet. Det är ju en väldigt duktig fotbollsspelare, men jag vet inte hur han är som mittback. Men framförallt så betyder han väldigt mycket i det defensiva spelet i sin mittfältsroll. Så att Leeds känns lite sådär. Jag tycker nästa man även kan inkludera ett lag som Burnley här. De har, man, alla som har spelat fantasy länge och kollat Premier League mycket, Burnley, ja, men de är bra bakåt och väldigt stabila, jobbiga att möta framförallt hemma på Turf Moor. Jag tror inte de har vunnit, men jag hörde någon siffra på det där på Turf Moor på alltså sån här rekordlång lång tid innan de vann en match där. Och jag tycker Burnley ser rätt svaga ut också.
Ja, nej, men det kan jag väl instämma med. Och sen om man ska tillägga någonting där på Leeds så var ju att Rafinha klev av tidigt från senaste matchen. Vi har inte hört någon uppdatering där. Det ryktades om någon skadekänning inför matchen och så tidigt utbyte. Kan ju vara att han har känt av det där som han gick och var orolig för inför. Och sen fick ju Bamford en ordentlig smäll på foten. Och där kom det lite rapporter idag om att han eventuellt är skadad också. Så där ska man hålla koll inför helgen vad som sägs om de här gubbarna. Om de två också är borta, då jag vet inte vad Leeds står riktigt då.
Nej, verkligen inte. Fredrik, du pratade ju lite här om eventuell så här kortsiktig transfer för taktik utifrån om man planerar då eller redan har bestämt sig för ett wildcard i säg 7-8. Mm. Tänkte vi nästan kan väva in en lyssnarfråga här från Albin Lundqvist. Han skriver att han sitter med Mount och Tony i sitt lag och har två fria byten. Funderar på att byta in Benrahma och Saint-Maximin istället. Är det värt att göra det byten nu eller ska jag vänta och göra det nästa gameweek då jag ändå tänkte dra mitt wildcard? Jag tänker väl så här, om man ska dra sitt wildcard nästa, om vi börjar där, men då är det ju läge att göra dubbelbyte och göra riktigt kortsiktigt. Men jag vet inte om Benrahma och Saint-Maximin är det kortsiktiga som jag hade kikat mot specifikt. Och men det är bra att kunna liksom lägga en sån här plan om man nu beslutar sig för ett wildcard. Det är ju lätt hänt att stå där och vela som du gör också.
Jo, men så är det, och det handlar lite om att välja väg. Och nu börjar vi närma oss så pass mycket att de transfersen du gör, att ja, men det är klart att det går att fega lite och göra liksom, ja, men ta val som funkar på lite längre sikt. Men så har du de här som har kanske bra matcher nu, 6 och 7. Jag tycker ändå det finns ett case för att, om man nu ska dra wildcardet, så tycker jag det finns ett case för att göra det inför Game Week 8. Dels har du själva landslagsuppehållet på dig. Kan jobba lite kanske i team value och få upp det med lite prisändringar. Men det är också surt att dra wildcardet inför ett landslagsuppehåll. Drar du wildcardet så åker du på massa skador i ett landslagsuppehåll sen. Det vill man inte göra. För efter ett wildcard så vill du ju kunna spara bytet. Och risken är att du åker på att göra minst ett byte efter landslagsuppehållet där. Så att om jag drar ett wildcard så blir det inför Game Week 8. Och då är det nu att pinpointa Game Week 6 och 7 som jag kikar mot.
Ja, då kommer vi direkt in på förra punkt som Stefan drog. Watford till exempel, de möter just Newcastle och Leeds här nu i 6-7. Det är ju två utav de här lagen som Stefan pratar om. Så att jag antar att det liksom är en sak. Vi såg en Ismail Azar som gjorde en kanon game week här. Så Watford måste ju finnas i de tankarna.
Jo, men så är det ju. Nu börjar ju Sars TSB och stiga ganska rejält. Den har dubblats här nu på bara någon vecka. Den är uppe i 8,4. Det är fortfarande liksom en ganska differential. Men det känns ju som en sån given spelare att blicka mot. Jag tycker ju att han funkar på längre sikt också. Men är du där och fingrar på ett byte så är ju det ett ganska enkelt byte att göra ändå.
Ja, kortsiktigt behöver det heller inte vara fel att ta in en spelare som jag har sågat lite grann med, han Dennis på forwardsplatsen som en tredje billig forward. Så man bara ska ha honom för, säg Newcastle hemma, Leeds borta i 6-7.
Precis, så vi kan väl kliva in på, för det var ju faktiskt en av mina punkter, att just kika mot det här. Och förutom de här uppenbara, så Sarr har vi ju pratat om vecka ut, vecka in, och de som har suttit och fingrat och inte har honom än, jag är helt övertygad om att han finns på radarn hos de allra flesta. Men om man bara liksom explicit kollar mot Game Week 6 och 7 så tycker jag det finns några sådana här riktiga som sticker ut med riktigt låga TSB där det går och chansa, just för att jag tror att många, som alla vi tre, sitter med lag som är ganska template rakt över, och då kan det vara kul, det kan också vara värt att sticka ut på någon position. Och jag har kikat kanske framförallt på tre stycken som jag ändå tycker gör att man sticker ut på tre spelare. Den första är Chris Wood i Burnley. Vi pratade om att Burnley var ganska risiga bakåt, men kikar man vad de möter framåt här, då har de Leicester borta i sexan och sen så har de en riktigt fin match i Norwich hemma i sjuan. Och så Wood är ju en sån här spelare, 1,6 i TSB, liksom i princip ingen äger honom. Vi vet att han är Premier League proven och ganska osexig spelare att ha, men jag tycker att det kan finnas en poäng att blicka däremot om det är så att man är ganska övertygad om att man ska dra det här wildcardet i Game Week 8. En annan spelare som jag också glider under radarn, och det är ju för att han flankeras av liksom mycket sexigare spelare, man kan säga. Det är en Fornals i West Ham. Jag satt och kikade lite stats på honom och tycker liksom att det är ju sällan någon vi pratar om i West Ham. Vi pratar mycket Benrahma och Antonio och så. Men han spelar, av fem matcher så har han gjort 90 minuter i 4, 86 i den femte. Gjort 2+1 hittills. Nu möter man Leeds borta, Brentford hemma i de två kommande matcherna. Ja, skulle för oss som inte sitter på Benrahma och liksom inte vill kliva dit. För det, han har fortfarande så pass hög TSB så att, jag vet inte på att kliva dit. Men Fornals skulle kunna vara en riktig outsider. Jag har ju blivit straffad. För visst var det sista omgången som han slog till förra säsongen där. Han insåg att det var honom man skulle ha gått på. Så det är någon som jag i vanliga fall kanske inte skulle blicka mot på lång sikt. Men just för två matcher faktiskt skulle kunna tänka mig överväga. Och sen den sista, det är ju någon vi har nämnt. Det är ju Saint-Maximin i Newcastle. Watford och Wolverhampton borta de närmsta två matcherna. Det ska vi väl credda på en av våra lyssnare, Adam Malik där, som faktiskt lyfte honom inför förra gameweeken. Och vi sågade ju inte det. Du var ju noga med det, Alex, att vi inte sågade valet. Men det var väl inte så att vi, det var ingen klangjubelföreställning från oss. Men det får vi ju, den reken får vi ju ändå ge honom cred för att han var ju riktigt bra senast. Och nog för att Newcastle är en dysfunktionell klubb i allmänhet, men han förtjänar ju bättre, och så som han såg ut i helgen som var så skulle det också kunna vara en kortsiktig punkt.
Ja, men verkligen. Jag ska gå vidare med en punkt som handlar om vikten av truppbredd, och det passar väl väldigt bra efter Game Week 5 här då vi såg en hel del spelare. Jag tror att det är väldigt få som inte fick in någon spelare från bänken den här veckan. Vi såg ju en till och med Mandy i mål i Chelsea som inte kom till spel, men även vidare i Chelsea med Reece James, Mason Mount, Trent i Liverpool, i och för sig ingen vila, det var väl att han var sjuk, men Robertson var inte med, Matip var inte med, och där rör det sig om rena vilotider. Torres, Appa får nämna några. Och det här gör ju det, jag tycker jag har pratat om det förut, men se till att ha en bänk. Det behöver inte vara att man ska ha jättemycket pengar, eller jag tycker inte att det ska vara jättemycket pengar investerade. Men vi har ju haft så lyxigt nu med startande 4,0-försvarare, med startande 4,5-mittfältare. Jag pratar mig varm om detta och fortsätter göra det. Speciellt om man väljer att gå för Chelsea eller City-spelare. För där kommer det vara rotationer. Det har Tuchel och Pep verkligen gjort sig kända för. Men även spelare som Jota, Greenwood, som där läget skulle kunna ändras. Jag tycker balansera med startande spelare. Och drar man wildcards nu, att verkligen tänka på det. Och det är väl också en sån där grej att vi pratar formationer. Vissa väljer att gå på både Ronaldo och Lukaku. Och det börjar göra sig ett case för, även om jag inte är helt övertygad än, att man då går på en tredje anfallare i 4,5-kategorin som inte startar. Ja, jag gillar inte det. Då ser jag hellre att man liksom lägger väldigt mycket pengar på anfallet och har båda dem och ändå liksom en startande anfallare, och att man går på ett billigare mittfält eller så. Det är så jag känner, och jag tycker att den här vikten av truppbredden, det går liksom inte att påtalas tydligare än så. Och framförallt, som sagt, om man väljer att gå på någon City-spelare eller någon Chelsea-spelare. Nu snart kommer vi ju, mer eller mindre alla växla över till tre Chelsea-spelare. Men även Citys schema vänder ju också här ganska snart. Och sitter man med tre Chelsea-spelare, du ska ju väldigt oflytta om alla tre roteras samtidigt. Men ja, jag vill ha en startande bänk. Resonerar du lika, Stefan?
Ja, men det gör jag absolut. Och som sagt, jag tror att det var många som inte fick ihop lag till och med, eller fick in någon som man inte ville ha på plan den här gameweeken. Jag hade lite tur med mitt wildcard som fick in Livramentos nolla mot City. Det var ju rätt, han ville ju absolut inte ha in på plan inför gameweeken. Men det blev så, och jag hade tur att det blev 5 pinnar på honom. Men nej, jag följer det resonemang. Absolut.
Stefan, går vi vidare till nästa punkt, så kommer vi komma till det här som jag är inne på. Många har kikat mot att ha liksom gör bytet Ronaldo till Lukaku, eller som du redan då har valt ditt senare wildcard att plocka in Lukaku och stå över Ronaldo. Men frågan är nu, vi ser Ronaldo, han piskar in målet hela tiden, han har bra underliggande statistik. Är det så att man liksom, sitter man med Ronaldo, är det självklart att byta till Lukaku, eller går det att få ihop dem tillsammans på något bra sätt? Det är liksom 100 miljoners frågan.
Nej, men jag tror alla som har agerat tidigt här har varit vinnare, för att jag har sett väldigt många bra drafts där man har fått in både Ronaldo, Lukaku, Salah och Trent faktiskt. Och ofta i en 4-4-2 uppställning där man har gått på ett billigt mittfält tillsammans med Salah, och där har vi ju ett gäng alternativ i Rafinha och Sar och Gray som har levererat. Och sen har man haft en helt okej backlinje till det, med liksom en Trent och sen en mellanprisad back och så lite billigare. Men det tror jag att man kan fortsätta av, för till exempel en Livramento, Southampton har ju jättefint spelschema. Han skulle jag kunna spela i en 4-4-2 nästan varje vecka här ett bra tag. Så att jag tycker att liksom, det är bara att tacka och ta emot för de som har gått det spåret. Där skulle inte jag ändra någonting. Men som jag som har valt ett annat spår nu här och dissat Ronaldo och gått för en 3-4-3. Jag känner att det är jobbigt, men jag kommer inte ändra strategi på grund av det. Men jag tycker att Ronaldo ser för jäkla fin ut. Och om vi bara ska ta matchen nu senast mot West Ham, så ja, men han kom iväg med 6 pinnar. Brände väl, jag såg inte hela matchen, men brände väl en del lägen. Men liksom såg fin ut, kom till mycket lägen och dessutom kunde liksom, en annan dag hade han haft 2 straffar och slagit in. Så att han skrämmer mig nog fruktansvärt, och framförallt i en sån här omgång nu när han kommer vara kaptenad utav många, då är det liksom upplagt för att han kan straffa dig. Och sen om han kommer göra det eller inte, det är en annan femma. Men det är väl primärt här i Game Week 6 som jag är rädd, för sen är ändå, det finns så bra andra kaptener i alla Game Weeks fram till United spelschema blir bättre igen. Och då kan jag ta ett nytt beslut med Ronaldo, känner jag lite grann.
Nej, men jag såg ju matchen mot West Ham, straffarna absolut. Sen att han bränner, det håller jag inte med om. Däremot gör ju Fabianski några fina insatser. Så att det hade kunnat bli mer poäng oavsett om han skulle fått de straffar han skulle haft eller inte. Men det som jag håller mest emot är det du säger, att man ser framförallt de här 4-4-2 uppställningarna. Och då är det de två som anfallare, och det är ju onekligen två extremt bra anfallare. Men det innebär ju att du går utan de här mid-price forwardsen. Och visst, nu har vi en skadad Calvert-Lewin, vi har en Bamford som står gulflaggad, och ja, en Wilson som är borta också. Men alltså, de här Calvert-Lewin, Antonio, Bamford, Jimenez, Wilson går ner lite till. Vi pratar Saint-Maximin, vi pratar Southampton med bra spelschema med Armstrong, Pukki, Mopay. Visst, man kan skratta åt de här namnen lite, men det är spelare som gör det bra. Och jag vill ha 3 forwards. Och ska jag ha 3 forwards helt plötsligt och gärna upp på liksom Antonio, Calvert-Lewin, Bamford-prissegmentet. Ja, jag har väldigt svårt att få ihop det på ett bra sätt, och det blir ett väldigt tunt mittfält som dessutom är ganska oflexibelt. Just nu så lockar inte supermånga mittfältare mig på mid-price-nivå när man kikar uppåt, men det kommer att komma, och mittfältsbyten, det är ofta det man kollar på och hoppar på någon med bra spelschema eller fin form och sådana här saker. Och det kommer vara svårt. Och ja, men det som alla argumenterar för, som argumenterar emot att gå Ronaldo och Lukaku, det är att du kan bara sätta binden på en. Du kommer inte väl att sätta binden på Ronaldo. Och det är väldigt få, oavsett om man är United-supporter eller inte, som kommer välja honom före Salah eller Lukaku, om vi kollar de kommande gameweeksen. Så att, ja, jag tror att liksom, det ser så snyggt ut i bygget att sitta med Ronaldo och Lukaku, men jag är inte helt säker på att det är rätt väg att vandra. Vad säger du där, Stefan?
Nej, men jag sa sånt, det är nog jackpot för de som har redan valt det, och det, liksom, det beror ju mycket på att det har varit manfall på andra forwards, men nu får vi bara hoppas att min profetia om Antonio slår in här och att han kommer tillbaka och öser, för det är i alla fall det jag kommer betta på.
Fredrik, hur resonerar du? Du har ju ett wildcard kvar och har liksom valet fritt när väl det kommer, men hur ser du på mid-price-anfallarna kontra och dubbla upp med de här två tungviktarna?
Ja, men jag tycker att du är inne på huvudanledningen till varför jag i dagsläget, om jag hade dragit wildcardet nu den här veckan, så hade jag inte gått på de här tre premiumsen. Och jag tycker just det här, att det blir ett så himla oflexibelt, framförallt mittfält. Alltså det bygger egentligen på att du sätter in tre mittfältare för 6,5, 6 och 5,5 ungefär. Och de kommer inte att leverera konstant under hela säsongen. Det är nog bara att inse. Och så kommer liksom Jota och de här Greenwood, Gündogan, den typen av, kommer in i streaks. Då blir det ganska svårt att nå upp dit. Eller svårt, du kan ju alltid downgrade allting, Ronaldo och Lukaku, såklart. Men jag tycker att det blir lite för oflexibelt. Och som du säger, jag sitter ju själv nu med 4,5-anfallare. Och det är inte optimalt. Om det är så att jag den här veckan kommer att spela aggressivt, så är det ganska sannolikt att jag kommer att klicka bort den här 4-5-anfallaren, för det jag gillar inte.
Nej, jag gillar mer i så fall gå någon 4-3-3 om man ska ha Lukaku och Ronaldo, att gå liksom på riktigt billigt mittfält, att skippa det här mid-price med Jota, Torres, Greenwood delen och gå på med Sarr, kanske Rafinha som den dyraste, eller liksom kanske till och med att Sarr är den dyraste mittfältaren efter Salah, och liksom satsa på ett bra försvar och ett riktigt tungt anfall, och sen har man en Salah mittfältare i stort sett, och det finns ju potential i de här 6,0, 5,5 mittfältarna ändå, tycker jag. Fredrik, går vi vidare till din punkt som är nästa. Då kommer vi till, jag valt att kalla den luriga Everton.
Ja, vad ska man säga om det här jävla laget alltså? Jag förstår ju de som bara i ren aggression trycker ut en Lukadini nu, för att jag menar, självmålet, det var ju snöpligt, jävligt mycket otur såklart. Det är inte så mycket att säga om att det är, men det är klart att det är svårt att hävda att han har haft någon lyckad start de första fem gameweeksen. Så. Men jag kommer inte att plocka ut honom nu. Det är ju av den enkla anledningen att de möter Norwich hemma. Så är det någon gång han ska ta poäng, så är det väl i kommande gameweek.
Vet du vad? Det är inte då han ska ta poäng. Han ska ta poäng i ligacupen. Han har ju såklart gjort mål här ikväll mot Queen's Park Rangers.
Ja, det är bra att han slipar på målformen. Nej, men skämt åsida, men jag ska Everton hålla en 0-0 under hela säsongen. Ja, men då är det väl Norwich hemma, och ska Ding piska in något inlägg. Det finns det ju varken Richarlison eller Calvert-Lewin är framme, men en Rondon kanske. Han fick ju en timme här nu. Vi nämnde honom där i början att han var klar. Nu har han ju sin chans. Inte för att jag tror att han kommer kunna spela till sin tröja, men han kommer ju åtminstone kunna få göra ett par framträdanden. Det skulle också kunna ha varit en av de här kortsiktiga pansen. Framförallt kanske om det är så att man väljer, att till skillnad från mig, då tycker att Game Week 7 är en bättre vecka att dra wildcardet i och bara har sexan att rikta in sig på. Nej, men då är ju Everton liksom laget att gå på utifrån den matchen de ändå har. Och jag tycker väl att 3-0 förlusten senast är det. Jag ska inte säga att det var orättvist på något sätt, men det kanske inte speglade matchen fullt ut ändå. Kikar vi på till exempel DeMar Gray så hade han ett par bra lägen som mycket väl hade kunnat gått in. Så att, 3-0 tyckte jag kanske inte speglade matchen fullt ut. Och utifrån det som Stefan beskrev tidigare där med Norwich, de har ju sett riktigt jäkla usla ut bakåt. Så ja, men det finns potential för Everton att ändå leverera i kommande game week. Så att, vi får väl liksom be om lite mer tålamod till åtminstone helgen. Sen lyckas vi inte prestera helgen ändå, då kan jag verkligen börja prata om att skeppa dem. Men jag väljer att tro att matchen till helgen är så pass bra att det är värt att hålla Everton tillgångarna åtminstone en vecka till.
Saknar ju både Calvert-Lewin och Richarlison nu framåt.
Så är det ju. Och då blir det ju Rondon och Gray, men det kan ju också innebära att Gray får en mer offensiv position. Han har ju varit väldigt, väldigt liksom, offensiv i, om man ser sin heatmap och sådär. Så att 5,8, ja, det är en av mittfältarna som jag kikar mot att eventuellt plocka in i ett dubbelbyte om jag nu väljer att gå för det.
Han lyser ju verkligen av självförtroende, ser man ju när han spelar just nu. Jag tar ju rätt beslut hela tiden, känns som. Om man kollar även lite längre, liksom, förutom Norwich-matchen, så på de kommande fyra så är det hemma matchen mot Norwich, West Ham och Watford. Det är bra schema.
Så är det verkligen. Och det går ganska bra in i min nästa punkt, och som är den sista punkten. Och jag har valt att kalla den tålamod eller envishet. Och vi såg ju den här gameweeken spelare som många har bytt ut här som levererar väldigt bra. En Ben Rama som folk har börjat skeppa, tar 10 poäng i den här matchen. Lite tursamt skulle jag väl ändå vilja säga, men de kommer ändå. Han har ju heller inte sett speciellt dålig ut, tycker inte jag. Ivan Toney som också var väldigt högt ägd i början, men där folk har rört sig ifrån, tar 12 pinnar. Och också en sån spelare som har sett bra ut, vi vet att han är på straffar. Så det är mycket poäng. Ismaila Sarr vet jag inte om det är en spelare som så många har bytt ut. Däremot är det ju många som har varit frustrerade med liksom 3 raka blanks efter hans leverans i Gameweek 1. Och nu får han sina 15 pinnar och det är väl ingen spelare man byter ut. Men jag tycker att liksom, det är mycket sådana här spelare som ändå har gjort det helt okej. Eller som liksom visar upp bra siffror men inte riktigt får sin utdelning som det talas mycket om att sälja. Jag tycker så här att det finns flera spelare att lyfta här. Camilla Ljung ställde en lyssnarfråga om man ska sälja eller behålla Torres. Jag har ju aldrig varit liksom superhet på Torres, han har inte kommit in i mitt bygge. Han har ju såklart varit med i funderingarna, men jag vet inte vad du säger Stefan, men min tanke är att jag tycker det är ganska bra läge att kliva ifrån Torres om man den här veckan, om man har haft honom ett tag. Han spelar ju ikväll i ligacupen och det är dubbla tuffa matcher, för det är de tuffaste matcherna på hela säsongen egentligen som kommer efter varandra här i Gameweek 6 och Gameweek 7. Jag vet att du har väl varit lite mer liksom pro Torres än vad jag har varit innan. Hur ser du på Camillas fråga här, om det är läge att sälja eller om man behåller honom?
Nej, men jag kikade på honom i mitt wildcard, men beslutade väl lite då att förutsättningarna för mig var ju att men det fanns en risk att han blänkas mot så här 15, vilket hände. Och sen så gillade inte jag honom i 6:an och 7:an. Dels så kommer ju och dessutom så kommer ju både De Bruyne och Foden tillbaka här, och det vet vi inte riktigt vad det kommer betyda för Torres, även om han har sett fin ut här inledningsvis. Så han har bara levererat mot Arsenal i ligan, blanks i alla andra matcher han har spelat. Så ja, jag hade varit liksom orolig för hans plats, och där vill jag väl se någonting, och då använder jag de här matcherna för att kolla om han kommer att vara fortsatt start forward. Då kikar jag mot honom i Gameweek 8 i en sånt fall. Men sitter man på honom, lite tuffare beslut, har man inget annat att prioritera, så hade jag kanske kikat om man kan byta ut honom ändå, på grund av att jag tycker att det finns osäkerhet kring om han kommer spela så mycket, eller hans plats helt enkelt.
Samma om man går vidare. Olli Löfqvist hör av sig och undrar om det liksom är värt att sitta kvar på Jiménez och Traoré. De har ju sitt fina spelschema, men liksom, det händer ju aldrig någonting. Det kommer inga poäng. Jag förstår att det är frustrerande. Jag sitter ju själv med Traoré och det är liksom många som frågar om honom. Har ju en boll som styrs upp i ribban här i den här matchen som ändrar riktning. Alltså, jag vet inte. Jag börjar också tröttna lite på Traoré. Men samtidigt, det jag var inne på, i vissa lägen så handlar det om att bara ha tålamod. Alla siffror finns där, men vi har även historiken på en Traoré, att han kan leverera jättebra bakomliggande statistik, men det blommar aldrig riktigt ut till fantasypoäng. Alltså, jag tycker det är en jättesvår fråga, men samtidigt tycker jag att om man har gjort valet och gå på dem, då kanske det är jag som är envis då, men jag tycker inte att man byter ut dem just nu, utan man sitter kvar. Håller du med mig där, Fredrik?
Ja, men jag tycker det beror lite på hur bygget ser ut i övrigt. Dels om det finns liksom andra större bränder att släcka, då prioriterar man ju dem definitivt. Sitter du med Traoré i bygget och funderar på att byta ut dem, då sitter du förmodligen med ett ganska bra bygg i övrigt, för det är ju inte han som är han det stora problemet. Ja, men då har du inte så stora problem helt enkelt. Men det är klart, låt säga att du har lite små skrap på banken, så du kan göra ett rakt byte till en Sarr. Ja, det är klart att det lockar. Alternativt att växla ner till Gray eller Gallagher i Crystal Palace. Jag kan förstå att det bytet lockar ändå. För det är också, när ska man dra det? Med Wolves spelschema kommer det aldrig vara ett läge. Blankar han en vecka till, då kommer vi kunna sitta och säga, ja, men han har ju fortfarande ett bra spelschema. Men det är ju så med Traoré. Byter du ut honom den här veckan, då gör du det med medveten om att han kan göra 2+1. Men jag tycker ändå inte att det är fel på förhand att göra det raka bytet Traoré till Sarr till exempel.
Nej, jag vet inte. Jag kanske är envis. Jag brukar vara envis åt andra hållet också. Spelare som man ska byta in. Att liksom bara ha bestämt mig att jag inte riktigt tror på det. Jag vet att förra året var det många som satt och svor över en Jesse Lingard i West Ham som bara levererade och levererade. Och när ska det ta slut? Jag svor över... nu har jag till och med tappat namnet. Vad hette han? Leicester-försvararen som var så billig, som är skadad.
Justin,
jag satt och svor. Men det är liksom, han ska inte in i mitt lag. Och sen så fick jag liksom vecka efter vecka liksom tappa placeringen för att jag inte ägde honom. Så det är svårt. Jag tycker att Gray är en sån spelare. Jag har ju hela tiden sagt att jag tror jag gillar Doucouré mer i samma prisklass i Everton. Det har ju varit helt fel, även om jag tycker att Doucouré har gjort det bra. En Alonso i Chelsea. Nu behöver vi prata liksom Chelsea-spelare efter Game Week 6 här. Och det är också en spelare som sagt, ja, men han kommer liksom inte hålla sin plats. Det är Chilwells plats att bara plocka tillbaka. Men är det? Jag vet inte. Shane Duffy i Brighton, också en sån här spelare att plocka in som jag säger, jag vet inte, det är inte Potters typ av spelare. Men ja, Stefan, har du något att säga? Gray, Alonso, Duffy?
Nej, men jag gillar Gray och Alonso. Jag tycker att Alonso har bevisat att han ska ha den där platsen. Och nu senast mot Spurs, så han leder ju redan poäng. Ligan bland backarna, men här hade han ju kunnat haft ännu mer. Han var ju uppe i straffområdet och sköt volley, så det var ju bara ett under att det inte blev mer poäng egentligen för hans del. Och visst, Chilwell kommer att få spela någon match här, men jag tror ju inte att han tar tillbaka sin plats så lätt så länge Alonso spelar på det här sättet.
Nej, det passar ju också det här wingback-systemet som Torsa kör. Alltså, Chilwell gör det jättebra när han har fått spela i wingback-roll också. Men just för Alonso spelar de en rak fyra, men då är ju han inte ens påtänkt för att få en startplats, tycker jag. Men här kan ju han bara köra, och han har dessutom sina liksom direkta frisparkar som hotar. Och,
han slår mycket hörnor också i den här matchen. Och liksom, är inte Mount på plan, då blir det väl Alonsos uppdrag att slå hörnorna kanske.
Det är sådana här spelare som man verkligen kommer behöva fatta beslut kring. Spelare som jag vet det snackas om att byta ut, det är ju en Luke Shaw i Manchester United. Och, ja, där är också en sån där grej. Alltså, jag förstår frustrationen. Nollorna kommer liksom inte, men han ser ju bra ut. Jag kollar ju såklart United, allt som går att se med dem. Alltså han, ja, men just bara kopplat till liksom vart han ligger. Du nämnde att Alonso ligger som den försvarare med absolut flest poäng. Luke Shaw ligger ju långt ner, du får ju scrolla verkligen. Samtidigt så liksom han har skapat 14 chanser. Det är bara Trent som har gjort Grealish och Jimenez som har gjort det bättre i, liksom, om du bara tänker över hela mittfältare, anfallare, försvarare. Och liksom hans, kollar vi mot West Ham, kollar liksom average position, då är han liksom mer längre fram i planen vad Mason Greenwood är på andra sidan. Han är extremt offensiv. Med Ronaldo så bygger jättemycket på liksom inspel, och där går det allra mesta via vänsterkanten på grund av att Wan-Bissaka knappt kan slå in en boll. Mot West Ham så slog United in 33 crosses, varav 16 då kom från Luke Shaw. Så att jag vet inte, det blir ju lite enklare nu när Uniteds spelschema vänder och liksom Chelseas öppnar upp sig för att göra ett byte mot en Alonso, Rydiger, James, ja, take your pick, i Chelsea. Men Shaw ser jättefin ut, och när Uniteds spelschema sen vänder, det kommer, nu har vi pratat jättemycket om att Chelseas spelschema kommer vända då ser det jättebra ut. Men redan nu kan man börja blicka fram emot när Uniteds spelschema vänder en gång till, för det är ju en helt galen run de kommer in i då. Då kommer Luke Shaw ligga väldigt högt upp på min lista i alla fall. En Luka Dean ska väl in här i den här diskussionen, men där tycker jag nog att det bara är att vinka hej då. Precis som Fredrik är inne på, kanske inte till den här gameweekend, men sen, det spelar ingen roll vad han gör egentligen. Jag tycker det är bara att ta sina pengar och investera dem på annat håll. Och vad man då ska investera i, det kan väl gå in i veckans rekommendationer som vi kommer till nu. Och vi börjar ju lämpligtvis med våra försvarsrekar. Och om jag börjar där, så jag sitter kvar med de tre rekarna jag hade från förra veckan. Det är en Trent som inte ska någonstans, tillsammans med en Semedo och Tierney. Och här är väl det här en spelare som jag inte avhandlade i förra punkten, men just Semedo och hur man känner för Wolverhampton. Men jag tänker att tålamod här, så får jag väl stå där och se som dum och envis som en åsna längre fram. Jag vet, Stefan, att du också hade med Semedo i förra veckan. Gör du någon justering där eller?
Vad hade jag för gubbar?
Du hade Trent, Shaw och Semedo.
Nej, men de får ju stå kvar.
Du har ingen aning.
Nej, jag har inte kikat så mycket på rekarna faktiskt. Nej, men Trent är ju gulflaggad. Men där tycker jag bara att man ska tåla mod. Han var sjuk, det bekräftat att han inte hade covid. Och liksom, det var snack om att han eventuellt hade kunnat spela i ligacupen, men liksom att man av försiktighetsåtgärd inte kommer göra det, så att han behåller man bara. Jag tror han startar mot Brentford. Och Shaw behåller jag också, jag tycker han ser fin ut. Sen visst, jag blickar också mot Chelsea. Jag tycker dock att det är fel läge att byta in när de har Manchester City, så det blir naturligt nästa vecka. Och Wolves gjorde en dålig match här, men Semedo får fortsatt förtroende på grund av att det är fina matcher.
Fredrik, hos dig förväntar jag mig en förändring. Luke Ayling kan väl ändå inte sitta kvar som en rek och plocka in.
Det hade han inte gjort även om han hade skadat sig.
Nej.
Nej, han rycker ju. Livramento Robertson däremot får vara kvar. Robertson fick ju sin vila här nu, spelade varenda match förra säsongen. Nu har han fått en vila. Jag tror ändå vi kan räkna med att Tsimikas får nöja sig med lite ligacup och kanske någon CL-match skulle han mycket väl kunna få spela. Men jag tror att vi kommer att få se Robertson i de allra flesta. Men som du var inne på tidigare, att ha en bänk då, som ändå de få gångerna när han roterar honom så har man täckning. Men jag tror att Robertson kommer att spela mycket, och vi vet ju att han är en bra fantasy-tillgång historiskt. Mm. Men istället för Ayling då, så kanske vi lyfter in en spelare som vi inte har pratat så mycket om. Men det var ju Nu blir det lite som att jaga sin egen svans här. Men det är inte bara för att han gjorde mål. Det är en Thiago Silva. Han har gjort 2 raka matcher nu med 90 minuter. Och vi vet ju att han är generalen där bak. Och det var ju ändå, alltså, varenda hörna som kom in var han ju där och högg på i princip. Så att det kommer att komma fler leveranser framåt, det tror jag även om vi kan vänta oss. Speciellt nu när spelschemat börjar vända. Och man kan tänka sig att Chelsea får en ännu fler hörner, frisparkar. Så att jag tycker att Thiago Silva 5,4, TSP på 2,4%. Ja, det ser intressant ut. Vi pratade ju om Shaw och Ding och de här. Att de är ju samma prisklass, det är ganska enkla raka byten att göra.
Jag tycker verkligen att du sticker ut där, Fredrik. Det här vill jag nästan stanna upp lite vid och även koppla in dig på, Stefan. Jag har ju kollat mycket mot Chelsea-försvarare, men Thiago Silva är faktiskt inte. Man får ju en Antonio Rüdiger för i stort sett samma peng, 0,1 mer. Och samma med en Reece James och sen så en Alonso som har stigit lite ytterligare också. Men jag håller väl alla de tre före en Thiago Silva. Hur har du resonerat här, Stefan? Jag antar att du också har börjat kika mot Chelsea-försvarsleden.
Ja, absolut. Jag instämmer med Fredrik att han såg bra ut i helgen. Men han är 36 bast och liksom, jag är osäker på om han spelar 2 matcher per vecka, liksom när det finns täckning, så det känns som att han kommer roteras, och jag vet inte om han kommer roteras till CL, utan det blir nog liksom mot Norwich hemma. Ja, jag vet inte, jag tror inte att han spelar fullt lika mycket som de andra.
Fredrik, hur har du liksom resonerat med övriga Chelsea-försvar och hur rangordnar de sinsemellan?
Det är svårt. Jag ser ju, som precis som du var inne på tidigare, Alex, inte alls som en omöjlighet att dubbla. Jag tror ju att Thiago Silva kommer att spela ganska så mycket. Och om man sitter på James och Silva i backlinjen skulle jag kunna tänka mig. Jag tycker att Silva är ett bättre hot framåt än vad Rüdiger är. Man ser liksom offensiva returns och lite, ja, men nickstyrka och så. Sen är det ju liksom, jag skulle känna, det är ju liksom lite lockande att sitta på Alonso och James, men jag tycker att det är lite risky så där, i och med att ytterbackarna, jag tror att de ändå kommer att roteras mer, men ja, det är spekulationer, men jag tycker att det finns ett intressant värde i Thiago Silva.
Ja, men spännande. Det är bra att vi inte alltid är överens. Jag gillar ju Rüdiger. Jag tror att han kommer spela mer än vad Thiago Silva kommer att göra. Sett till ålder och sådana saker. Dessutom att Rüdiger spelar till vänster i den här trebackslinjen tycker jag också stärker hans chanser till att få mycket speltid. För att det är ganska halvknackig konkurrens där. Och jag tycker att Rüdiger är ett offensivt hot också, även om Thiago Silva kanske är snäppet vassare. Men ja, vi ska ändå gå vidare till ett mittfält. Och Stefan, förra veckan hade du Rafinha, Jota och en Traoré där.
Yes, och ja, det är väl Rafinha, han sitter kvar. Det gör Traoré också. Det var lite den diskussionen jag var inne på. Jag väntar tills han har mött Newcastle innan jag tar ett nytt beslut med honom. Men Jota, han kan få ryka här faktiskt. Riktigt besviken på honom efter att ha missat upp ett mål här i helgen. Har en bra match kvar, eller bra. Brentford har sett täta ut, så jag vet inte om den är bra. Men sen går liksom man in i ett spelschema där. Ja, men det blir lite jobbigare, plus att Firmino är tillbaka i träning nu. Så han får lämna, och in kommer, vem ska man plocka in där? Det är ju svårare, nej men det får bli en Sar.
Det här skulle ju du ha förberett, Stefan. Det var väldigt klara instruktioner. Men vad härligt Fredrik att han ändrar till dina rekar från förra veckan i Rafinha, Sar och Traoré. Han är ju en vecka sen, missade Sars 15 poäng. Men Fredrik, har du kvar de tre rekarna eller Stefan efter även den här veckan och du switchar ut någon?
Nej, jag switchar alltid ett steg före. Men jag väljer faktiskt att plocka ut Traoré och plocka in en Demarai Gray. Jag tycker att han ser så pass het ut, och nu med det här ändå ganska fina spelschemat närmsta 4 gameweeksen, så är ju Demarai Gray liksom, alla argument för att plocka in honom finns. Så när han nu tar, liksom, gör två baljer mot Norwich, så kan ingen säga att åh, vi såg det inte komma, utan jo, det gjorde vi. Så det finns liksom inga argument till att inte ta in honom.
Nej, jag står ju där envis kvar att Gray, det kommer inte bli bra. Jag gillar Gray mer och mer och han börjar äta sig in hos mig. Men jag ska inte ändra mina rekar. Rafinha Sar, där är vi ju tre alla överens den här veckan. Men jag kommer stå kvar med min Gallagher-rek i Crystal Palace. Ja, vi pratade om det förra veckan att det liksom, med spelschemat, det blir aldrig så här superbra men heller inte jättesvårt. Men kolla jag spelschemat kommande fyra. Han ska spela tre utav kommande fyra på hemmaplan. Det är mot Brighton, Leicester och Newcastle, hemmamatchen här. Och så klämmer de in Arsenal borta däremellan. Jag gillar verkligen vad jag ser där. Och ja, jag tycker att Gallagher gör ett ganska bra case för att komma in här den här veckan. Och jämför man honom och plocka in jämfört med en Gray Everton till exempel och kolla spelschemamässigt, så gillar jag de matcherna mer än Evertons. Visst, här i Game Week 6 och Norwich hemma, den är svårt att argumentera emot. Men jag står kvar med Gallagher. På forwardsidan så hade jag som rek förra veckan Lukaku och Bamford. Bamford är ju gul markerad nu, men enda anledningen egentligen att Bamford fick stå med där överhuvudtaget, det var ju att Antonio var avstängd, då kan han inte vara kvar i reken. Antonio måste ju in nu igen, ska möta Leeds som inte kan få ihop ett försvar till helgen. Jag tycker det är ett bra kaptensalternativ, vi kommer snart dit. Så Bamford, tycker inte att man byter ut Bamford, men om man ska byta in en anfallare i den prisklassen nu, då byter man in Antonio om man inte har honom. Så Lukaku och Antonio blir det för min del. Stefan, du hade också Lukaku och Bamford förra veckan.
Ja, och det är väl lite samma sak. Antonio är given i mitt bygge. Jag tycker han har gjort, liksom bevisat precis det man vill se, och är billig, mycket billigare än Ronaldo och Lukaku. Och sen tycker jag att det är jättesvårt där uppe, men med matcherna gör ju att Lukaku trumfar Ronaldo, som dock ser jättefin ut.
Det är väl det man ska säga, de här rekarna är ju inte bara för kommande game week, utan vi ser det över lite tid. Annars hade vi bara pratat kommande game week, ja, men då håller jag Ronaldo före Lukaku, det gör jag. Men ser man över lite tid så spelar det liksom ingen roll. Fredrik, du valde ju att bara skippa premiumsegmentet i rekarna förra veckan och rekade Bamford och Jimenez.
Precis, och Jimenez får göra plats för Antonio ändå, han ska väl tillbaka här. Så att Bamford, Antonio.
Ja, vi har svårt att komma ifrån Antonio, och han kommer ju talas om nu när vi kommer till kaptensdiskussionen. Vi är ju återigen tillbaka på en lördags deadline, 12.00. 13.30 har vi ju två fina matcher tycker jag, Chelsea City och United Villa. Så gör era byten innan dess, men ja, jag vet inte, vi pratar Antonio mycket, men jag skulle ändå vilja börja vid 13.30 matchen United Villa. United hemma, på Old Trafford igen. Ja, men Cristiano Ronaldo, vi har sagt ganska mycket om karn. Kollar man bara liksom lite, jag tror inte vi pratar så mycket underliggande statistik när vi pratade om dem förut, men han gjorde ju sin debut mot Newcastle i Game Week 4, och sen dess då har han radat upp 13 goal attempts, 12 shots in the box, 5 big chances och en expected goal siffra på 3,24. De här siffrorna är då liksom bäst av alla i hela Premier League under den här tiden. Och ja, det ser ju såklart väldigt fint ut. Samtidigt ska man väl säga att Villa har varit rätt bra bakåt. Det är bara Brentford och City som har en lägre expected goals conceded. I och för sig då har Villa haft ganska bra spelschema utöver Chelsea då, som har varit en tuff match. Men hur ser ni på det? Stefan, du är ju jättepartisk. Eftersom att du inte sitter med Ronaldo, så antar jag att du tycker att det är en supergiven bindel här, även fast Antonio finns med där och skvalpar.
Hade jag haft Ronaldo hade jag bindlat honom, men jag hoppas ju att Aston Villa kommer bjuda upp till, eller visa sig vara en svårare nöt att knäcka än kanske var. Nu blev det ju tufft att knäcka West Ham också, det tog ju lång tid innan United hade fixat det, men det saknades ju inte lägen.
Bortaplan också.
Ja, exakt, men jag tänker mig att West Ham var lite trötta efter en Europa League-match där man gick på med tungt manskap, mötte ett bra lag borta. Jag tror det bidrog lite. Sen visst, när de fick vittring så hade de ju såklart känt på poängen där. Men jag hoppas att Villa liksom backar hem och gör det svårt för United på ett annat sätt. Att det inte blir lika mycket chanser skapade. Sen tror jag att Ronaldo är bra.
Mm. Fredrik, hur resonerar du kring en Cristiano Ronaldo kontra en Antonio, om vi liksom börjar där?
Ja, men börjar vi där så är det Ronaldo för mig, men dock så är jag inte helt säker. Han sitter som kapten i busslaget, men nej, jag vet inte. Antonio, jag har honom ju i bygget och han kommer säkert göra det bra bortom mot Leeds, men för mig står kaptensvalet mellan Salah och Ronaldo.
Mm. Salah har ju bortamatch, men möter Brentford. Något man på förhand innan säsongen kanske verkligen hade gillat mer än vad man gör nu. Jag nämnde ju det att det är bara Brentford och City som har en lägre expected goals conceded än Aston Villa. Men Brentford är ju i topp där och Ponne och grabbarna har gjort det bra. Det är inget som oroar dig kopplat till Mohamed Salah.
Nej, jag tänker mer att Salah är i sån jäkla form. De har inte mött Salah än.
Nej.
Så kan man också se det. Och Brentford i all ära och deras liksom bra stats på vad de inte har släppt till. Men jag tror att den formen som Salah är i nu, så är jag ju inte förvånad om han stänker dit ett par baljer faktiskt. Det ska bli väldigt spännande att se utfallet på vart kaptensbindlarna hamnar den här veckan. För det känns som att det kan bli ganska spritt ändå. Kanske framförallt primärt då på de här tre som vi har nämnt. Men Ronaldo sitter som kapten i busslaget, men Salah är där och jag är lite, Ronaldo är det ju ändå tidiga kickoffen där på lördagen. Det brukar man ju helst vilja undvika. Liverpool kvällsmatchen. Jag vet inte, det kanske det slår över där till att Salah får bindan sen ändå, men jag vet inte, vad säger du, Alex?
Ja, jag tycker det är lurigt. Jag är precis som du, Fredrik, alla tre spelare och möjlighet att sätta dem. Och det är de här tre som liksom står för mig. United är det enda laget som har hemmamatch. Jag tycker att Old Trafford har bubblat i de två hemmamatcher. Jag var ju där i Game Week 1. Jag tjatar om det fortfarande, men det är en av de absolut bästa fotbollsupplevelser jag har varit med om. När de fullständigt körde över Leeds mot Newcastle med, det ska vi säga, Leeds och Newcastle är det som har mötts hemma, och det är ju de här lagen som vi har sagt man verkligen pinpointar. Det är inte ett Aston Villa på samma sätt, men jag tror att det kommer vara ett sanslöst tryck på Old Trafford och det kommer att väga in. Samtidigt, jag håller med dig kopplat till Salah som jag inte pratar någonting om, men han har visat en kanonform här inledningsvis och Brentford har gjort det bra, men ja, Salah är också med där i mina tankar tillsammans med Antonio, dels för att han är Antonio, men kanske minst lika mycket med Leeds avkall i försvaret, och jag vet inte hur Bielsa ska få ihop det där försvarsspelet. Dessutom att Leeds spelar hemma på Ellen Road gör att jag liksom, jag tror att Bielsa, vi har inget försvar, vi får det får bära eller brista, full fart framåt nu, vi spelar på våra styrkor, det är anfallsspelet eftersom vi inte har några försvarare. Llorente missar på grund av skada, Struyck missar på grund av avstängning, Koch missar på grund av skada, Eiling, jag tror inte att han kommer spela. Alltså det är så mycket som talar för att West Ham ändå ska göra ett gäng mål, och då ser inte jag att Antonio inte ska vara inblandad i de här kassarna. Mark Noble missade straff senast. Vi får se vem som är straffskytt. Jag skulle slänga in en pinne på att det är Ben Ramas kommentarer om han är på plan. Han var ju inte det nu när de bytte in Noble. Han har ju redan klivit av. Men kan även vara Antonio fortfarande. Så jag kan inte riktigt landa. Eftersom jag är United-supporter har jag satt bussbinden på Ronaldo. Men jag har inte bestämt mig. Och den här tidiga matchen spelar också in. Jag och Stefan ska ju iväg på lite äventyr här på lördag med en herrklubbsträff. Vilket gör att vi liksom kommer missa de tidiga matcherna. Vi är ute på en golfbana då. Jag vet inte. Det jag i alla fall kan säga, jag vet att det är många som har pratat om det, och vi har ju pratat om det i den här podden, att vi liksom ska pinpointa de här lagen. Leeds nämner vi ju här, Norwich pratar vi inte om, däremot Watford möter Newcastle, och det är vissa som har pratat liksom slänga in en binder på Sar. Det skulle jag avråda ifrån. Jag tycker att det är en jättebra match för Sar, men jag tycker det är att gå alldeles för långt utanför i alla fall min comfort zone när vi har tre så pass fina alternativ i Salah, Ronaldo och Antonio. Hur delar du min uppfattning där, Stefan, till att börja med typ en bindel på Sar och verkligen var det crazy lunatic?
Ja, men absolut. Han har så lågt TSB så att han blir en differential bara av att äga honom, även fast det är Newcastle. Så det nöjer jag mig med. Jag gillar Antonio jäkligt mycket, men jag hör ju vad ni säger om Salah, så det är klart att det är en vettig kapten, och även om Brentford är imponerat så är ju Liverpool en annan dimension att möta.
Behöver vi köra någon annan diskussion om övriga lag? Vi vet att det är ju en toppmatch. Annars brukar Lukaku alltid nämnas, och City brukar vi kasta in där på något sätt. De ska möta varandra. Där sätter man inte heller binden i en sån här match, tycker jag, när det finns de här andra alternativen. Jag ser ingen annan match. Jag tycker vi behöver lyfta. Utan gå vidare på lyssnarfrågor istället. Vi har ju pratat Chelsea backa ganska mycket. Johan Nilsson undrar vilka vi tror kommer ha mest speltid. Men undrar vi framförallt om man ska dubbla upp i försvaret plus Lukaku efter City-matchen då. Eller om man vill ha dubbelt anfall. Ja, jag vet inte hur du säger det, Stefan. Du lutar väl åt dubbelt försvar trots det finns en Mason Mount exempelvis på mitten.
Det gör jag. Mount har väl inte riktigt stärkt sina aktier här. Dessutom är han dyrare. Och för den platsen så börjar jag väl allt mer kika mot att få in en mittfältare där. Och där har jag inte bestämt mig vem det ska bli. Men jag har väl hela tiden sneglat mot en Grealish och hållit honom högt och tror att han har mycket speltid. Så att han håller nog favoritskapet där fortsatt. Och om det ska vara en Grealish på mitten, då finns det ingen plats för Mount, utan då kikar jag mot backlinjen. Och jag tycker väl, jag gick på Reece James här, men han blev ju rånad hemma. Blev av med någon pokal eller vad det var, så att han kom inte till spel här senast, vilket inte gjorde så mycket nu då. Jag har väl inte ändrat uppfattning, han kommer spela mycket tror jag, men jag börjar gilla Alonso allt mer. Mm. Och om det är någonting man vill ha i de här lättare matcherna så är det väl ändå ytterbackarna, även om man kommer få se till att ha stark bänk, för att det kan komma dubbelbänkning där och då sitter man ju såklart risigt till.
Kikar du mot en uppdubbling på ytterbackarna i form av Alonso och Reece James, eller räds du likt Fredrik att sitta dubbelt där och kanske vill ha en mittbacken då för att kompensera upp det?
Nej, men jag känner att nu har jag den strukturen att jag har möjlighet att gå för det. Och jag tror att det kanske kan bli så, för att jag tycker att Livramento är så fin spelare att ha. Som jag inte eventuellt vill ha på plan, men liksom även kan få in från bänken. Och jag gick ju även för Tierney som jag gillar också i många av de här veckorna. Så nej, jag kikar väl mot det. Jag har inte helt bestämt mig. Jag vill som sagt ge mig möjlighet att få in Grealish eller Torres också.
Yes, Fredrik Filip Johansson skjuter in här i egentligen samma fråga om man dubblar upp på, eller om man kör en på mitten istället, liksom Havertz Mount, och undrar, är Havertz verkligen värd den liksom prisskillnaden kopplat mot Mount om man nu väljer att gå på en mittfältare?
Ja, den är ju klurig alltså. Precis som Stefan resonerar så tycker jag att det är... Innan säsongen så fanns det så många på det där Chelsea-mittfältet som man liksom, man såg nästan hur det skulle liksom, skulle kunna sitta med tre mittfältare innan Lukaku kom. Och nu känner jag bara, Ziyech får inte spela. Havertz har ju inte alls varit den spelare i Premier League ändå som man trodde att han skulle vara. Och jag tycker väl kanske att på sikt ändå att Mount, jag tror att han kommer att spela mer än Havertz. Åtminstone om man räknar med effektiva minuter. För kollar vi hur Havertz, han har blivit avplockad liksom 63, 69, den typen. Och det tror jag kommer att kunna fortsätta utifrån att det är då Timo Werner ska in och springa och missa. Så jag hade gått på Mount av de två. Mm. Men jag hade gått på dubbelt Chelsea-försvar före det, ska jag säga.
Ja. Jag kan väl kort svara på Albin Johanssons fråga. Han undrar om Antonio kommer fortsätta och bara ösa in poäng här eller om formdippen kommer nu efter avstängningen. Och han kommer fortsätta ösa, framförallt här i Game Week 6 mot ett icke-existerande Leeds-försvar. Det är jag nästan beredd att ta gift på. Får vi se och återkomma nästa Game Week om jag sitter där eller om jag har tagit gift. Men jag tror det, och så länge Antonio spelar och håller sig borta från skadorna så, ja, jag har varit inne på det tidigare, jag älskar Karn. Ja, den här är en bra fråga till dig, Stefan. Oskar Fransén, han är väldigt kortfattad, han undrar, hur gör jag med Grealish? Jag antar då att han sitter med honom.
Ja, precis. Nej, men då, jag vet inte, jag hade nog behållit, jag tror inte att det är hans största bekymmer. Och han har väl också inte gjort liksom sina, försvagat sina aktier. Han har sett bra ut tycker jag. City kan göra det i alla matcher, han kommer definitivt spela mot Chelsea och Liverpool. Sen att det är svåra matcher, visst. Potentiellt sett så är det bara en transfer ut nu och en transfer in i Game Week 8, och det kanske funkar om man har wildcard, men har man inte det eller inte tänker dra det i Game Week 8, då hade jag nog prioriterat andra byten.
Jag håller med. Nu sa jag att det var ett bra läge att kliva av en Ferran Torres, men jag tycker det är en annan diskussion att hålla. Just i sina City-situationer så kommer man få liksom någon bänkning här och där. Det kommer komma på Grealish också, det är helt övertygad om. Men där får man liksom bara sitta och liksom, ja, man får ta den helt enkelt. Och tuffare spelschema, ja, samtidigt, alltså, jag kan absolut se City göra mål på både Chelsea och Liverpool. Och Grealish, offensiv spelare, kan absolut vara inblandad. Jag hade inte plockat ut honom. Jag hade heller inte plockat in honom såklart just nu. Men om man sitter med honom. Fredrik, vi har en fråga från din namne. Fredrik Fidde Andersson som är väldigt nöjd med sin start här med en overall rank på 62 000. Han har ett starkt lag här till omgång 6 och har planerat att dra ett wildcard till omgång 8. Men flera spelare, däribland Lukaku då, som han har tänkt få in, går upp i pris och undrar, kan det vara någonting som bör trigga honom att dra ett wildcard redan nu inför omgång Game Week 6 för att inte liksom bli utprisad på spelare och sådana saker?
Jag förstår läget, bra start, men om jag ska ta mig friheten då att liksom känna att jag är i en liknande situation, även om jag inte har en lika bra overall rank, så har jag också blickat mot 8:an och jag tycker att det är värt att vänta, och det gör jag utifrån att jag sitter med 1,5 miljon på banken nu, och när jag tittar på mitt lag så, ja, alltså det jag hade kunnat haft det här laget utan med 1,5 miljon på banken och ändå liksom kunna trixa runt det. Mycket av de här low mid price mittfältarna i Saru, Rafinha och Gray och Gallagher som jag har nämnt nu, de möjliggör ju att man faktiskt inte behöver vara så liksom jaga de här tiondels miljonerna, utan för min del så spelar jag hellre spelschemat där än att jagar lagvärde så här de här veckorna. Jag tror att man tjänar mer på att liksom pinpointa spelare och ha lite is i magen med det. Så svårt att se att du skulle bli så bränd på att vänta med Chelsea-spelarna. Liksom. Mitt långa svar är väl, eller snarare det korta svaret är väl att is i magen.
Ja, jag tycker det att om man nu har alternativet att han ska antingen dra det nu eller i Game Week 8, då tycker jag absolut Game Week 8. Jag har ju varit inne och pratat för en anledning till att hålla på det ännu längre. Även för att jag själv redan har dragit det. Det är kanske lite motsägelsefullt, men om man inte har dragit det än. Det som jag menar här är att om man blir utprisad från spelare, det kommer knappast vara ett problem tror jag när han drar wildcard. För då går det alltid att fixa och trixa lite och göra lite avkall på någon spelare här och där för att få ihop de här liksom 0-1, 0-2 som har kommit lite i värdeökningar här och där. Så att det hade han löst. Jag tycker snarare bestäm dig i så fall för Game Week 8. Och sen gör du det som du var inne på tidigare Fredrik, att kör några kortsiktiga pants nu istället med dina byten fram till åttan. Och om man har någon City-spelare, med byt ut dem då och liksom tryck in spelare som har riktigt fina spelscheman. Kanske in för Game Week 7 då Liverpool City möts, att liksom ja, men, kliva av om du inte har massa uppbyggt värde, men om du inte stigit så mycket, alltså plocka ut en Mohamed Salah eller en Trent och liksom attackera Game Week sen på ett helt annat sätt. Det hade nog jag gjort snarare. Yes. Stefan, Martin Zetterlund, han sitter med en Ivan Toney i laget men har sparat upp pengar för att kunna göra honom till Lukaku denna eller nästa vecka. Båda har lite dåliga gameweeks tycker jag, med City respektive Liverpool hemma. Är det ett givet byte redan denna vecka eller bör man se lite vad Tonys form nu tar vägen med den här fina gameweeken mot Wolves? Hur ser du på den? Det kommer ju även, han har råd med en eventuell värdeökning på Lukaku också ska man tillägga.
Ja, nej, men om man ändå tänkte göra nästa vecka så jag ser inte det som liksom, jag tycker att matcherna är lika svåra, men Chelsea har ju bättre offensiv än vad Brentford har, så jag ger ändå Lukaku en större chans att hamna i målprotokollet än Toney. Och sen så kommer han vilja göra det där bytet, så ja, om man nu inte har några andra byten att göra den här veckan så hade jag nog gjort det bytet som man hade tänkt göra redan nästa vecka.
Ja, jag är också inne på det. Det som liksom hade varit är om Toney hade stått och skulle möta Norwich här nu, och då hade man kanske suttit och väntat på det. Men nu mot Liverpool, jag hade nog också bara tryckt av bytet om jag ändå ska göra det. Ghana Biamba undrar, han sitter med Vardy här ännu en vecka. Han har inte presterat på topp senaste gameweeksen och undrar hur han ska göra. Ska han byta ut han mot typ Antonio eller Bamford? Och sen undrar han om Ronaldo kommer fortsätta ösa in poäng. Men om vi fokuserar på Vardy här, Fredrik, Vardy har väl ändå levererat en del poäng, va?
Ja, men det är ju ett jätteenkelt byte att göra till Antonio, så att jag menar, du frigör ju miljoner och liksom och kan tjoffa in dem i mittfältet istället. Det är, för mig är det en no-brainer att göra Vardy till Antonio.
Burnley hemma och Leicester här i Game Week 6.
Ja, det är klart att det är en bra match, men West Ham har Leeds.
Ja, det har de. Jag kontrar
med det liksom.
Men är det liksom då ett byte man ska liksom lägga den här gameweeken? Vardy kommer ju starta mot Burnley hemma. Och jag tycker Burnley har varit riktigt svaga, som sagt. Jag tycker de kan blanda sig i den här whipping boys-statusen. Jag vet inte hur hans övriga anfallslina ser ut. Om man kan få in Antonio ändå på något sätt. Och sen göra Vardy till någon annan. Vardy är en sån där jobbig anfallare att sitta med, tycker jag. Jag pratar om de här alla fina mid-price alternativ och sen så har vi Ronaldo Lukaku där. Och han hamnar ju någonstans mitt emellan och är en liten så här onödig lyx. Jag hade kanske inte valt att gå dit i första läge, men om man nu har gjort det så hade jag nog ändå liksom hållit kvar honom, tror jag. han liksom skriver in lyssnarfrågan en vecka efter att liksom Vardy har gjort mål mot Brighton och tagit 8 pinnar. Jag vet inte. Jag hade nog inte tryckt av det bytet faktiskt.
Det beror lite på också om man har 2 fria byten, så du löser jag ju ändå typ 2,5 miljoner eller vad det blir. Mm. Låt säga att du sitter på 2 fria, så är det kanske pengar som kan möjliggöra ytterligare ett byte. En rejäl liksom uppgradering på någon annan spelare.
Mm. Ja, absolut. Vi har en del frågor om Wolves såklart och en Adama Traoré. Patrik Fagrell till exempel, han har skrivit att han har väl mer eller mindre redan bestämt sig att byta en Traoré mot Sarr och vill mest ha en bekräftelse på att det är ett bra val. Stefan, det är väl ett ganska fint val att göra, va?
Ja, men det är det. Samtidigt så såg vi, nu kanske inte var kopplat till både Traoré och Jimenez, men när Jimenez missade sin nick där i slutet av förra matchen så kastade han ju sitt huvudskydd och spelade utan. Det visar väl ändå på att han kanske är redo att plocka av det där. Sen om han får spela utan eller inte, det vet jag inte vad som sägs. Men även Wolves manager var ute efteråt och poängterade att han tyckte att det var positivt ändå att han kände sig bekväm och spela utan. Så ja, men det kanske har stört honom. Det kanske kan vara någonting som är en vändning. Men här och nu så ska det mycket till för att man ska liksom kika på att byta in en Jimenez. Men däremot sitter man med honom så är det 2 fina matcher här. Och jag hade haft tålamod som vi har varit inne på.
Mm. Fredrik Jerry Witkowski undrar, kan Celo, är det värt att ha kvar eller är det risk för rotation? Det är väl en spelare som såklart är inblandad i risk för rotation eftersom man spelar i City, men man sitter väl kvar, va?
Ja, förutsatt att du inte har tänkt att dra det där wildcardet i Game Week 8, för då kan det finnas ett case för att kanske gå på någonting annat när man ska spela Chelsea och Liverpool borta. Väldigt kortsiktigt då, det är inte så mycket uppbyggt, den ligger ju kvar på sina 6,0, men förutsatt att man inte ska dra den, men då är ju det en spelare som du håller över helt säsong i princip. Så det är väl det enkla svaret. Ska du dra Wildcard Game Week 8 och bygget ser bra ut i övrigt, ja men då kan det finnas läge och växla över, du kanske har lite pengar i banken, växla över till Robertson eller vem det nu kan vara som du vill chansa på. Men annars så som du säger, roteras kommer han ju göra då och då, men jag tror att Cancelo har ganska bra chans att spela mycket den här säsongen.
Mm. Fredrik, vill du även komma med ett liksom tydligt byte här? Jimmy Niklas Christensen, han kommer dra sitt wildcard efter den här omgången, alltså till Game Week 7. Nu vet jag att du har förordat till Game Week 8, men han verkar ha bestämt sig här. Han har ett fritt byte och siktar på att göra en sån här kortsiktig punts. Han kollar på antingen göra en Mbeumo till en Townsend eller en Rafinha till en Sarr.
Mm, den är ju lite smålurig för de är bra byten båda två. Men jag tycker Sarr är svår att bortse ifrån. Även om Norwich hemma som Everton alltid lockar. Townsend, ja jag vet inte, då kanske Gray lockar mer på ett sätt. Men jag blir ju inte förvånad om Sarr gör mål mot Newcastle, det blir jag inte.
Nej. Du, Stefan, Billy Rosander undrar om man ska spela Tony eller Kovacic i helgen. Någon av dem måste hamna på en första bänkplats.
Men då är det Tony för mig. Tony straffskytt och ja, man, det kan komma när som helst. Han dessutom kommer liksom från en bra match. Jag hade gått på Tony.
Jag håller helt med. Kovacic är en fin spelare och har inlett väldigt bra. Men i en match mot Manchester City tror jag att han också kommer komma ännu lägre ner i banan än vad han kanske har gjort när de har haft lite annat motstånd. Så det låter väl vettigt tycker jag. Fredrik, Patrik Larsson sitter med Jota och Pukki, 2 fria byten. Ska han behålla eller ska han göra ett rätt smaskigt byte och plocka in min älskade Gallagher i Palace och en Antonio?
Ja, det lät som ett riktigt bra byte att kunna göra gratis. Det hade jag klickat hem alla dagar i veckan.
Mm. Ja, jag gillar det också. Det enda som är att han då inte har två byten till nästa vecka då han kanske vill få in Chelsea-spelare, men där vet vi inte riktigt hur han sitter i dagsläget då. Marcus Bergdahl Johansson, Stefan, vilka City-spelare kan man inte vara utan? Samt är det värt att ha dubbelt Chelsea och City i backlinjen för att kompensera för att man inte har Trent?
Ja, nej, men då, jag skulle säga vilka City-spelare måste man ha, för att jag är inte säker på att det är någon som är given. Jag har väl tyckt att Grealish är bäst. Sen om man ska ha någon i backlinjen som man inte har så mycket rotationshot kring sig, då är det nog Diaz. Så jag tror att han trumfar Cancelo lite på grund av situationen i till exempel Chelsea, där man alltid kommer att ha ett rotationshot på de flesta. Om man ska liksom sitta med en från City och en från Chelsea då, ja, men sitta med Cancelo och en Reece James eller Alonso, det blir rätt vanskligt. Då hade jag föredragit att liksom köra Diaz och en Chelsea-back istället. Mm. Så det är väl lite tankarna där. Men just här och nu så tycker jag inte att man behöver ha någon City-gubbe. Utan fortsätt scouta lite och kika tillbaka i Game Week 8 skulle jag säga där.
Det är mycket lyssnarfrågor, men jag tycker vi drar av den här också väldigt bra. Erik Wallqvist, han undrar, kliva ner på mittfältet från en av de här plus 7 mittfältarna, säg Torres, Jota, Greenwood-ish tänker jag att han pratar om, och sitta bredare på fler mellan 5 och 6,5 istället för de här 4,5 mittfältarna. Mittfältet utöver Salah känns klurigt och svårt att hitta bra helhetslösningar när anfallet tar så mycket pengar ur budgeten. Hur tycker du det här låter, Fredrik?
Ja, men jag är ju lite inne på det själv. Ett dubbelbyte för mig den här veckan skulle kunna vara att plocka in exempelvis Gray, Gallagher mot Greenwood, Bissouma till exempel. Och spela ett femman med ett fält med liksom Gray, Gallagher, Rafinha, Sar, Salah. Det gör jag ju liksom då med, för mig skulle det vara liksom en indikation mot att jag faktiskt drar wildcard till Game 8. För det, som sagt, det blir väldigt många i den där prisklassen. Och börjar de tappa lite form, då är det ganska svårt att ta sig därifrån. Nu har vi ju en väldigt unik situation att vi har så många mittfältare i den här priskategorin. Det var länge sedan, men jag kan inte ens minnas att jag hade så många som var runt som en 6,5 och neråt som ändå är så heta. Och det är frågan, kommer det att hålla i sig hela hösten, hela säsongen? Ja, kanske, men det finns ju långt ifrån några garantier. Och då sätta sig på 4 mittfältare för mellan 5,5 och 6,5 utan ett wildcard, det känns ju lite sådär risky för min del. Men sitter man med wildcardet kvar, ja, det är en sån chansning jag skulle kunna tänka mig att dra, speciellt nu inför Game Week 6 och 7.
Ja, alltså fördelen med att det finns så många i den prisklassen, det är ju att det är lätt att fly ifrån dem. Men om man sitter med dem allihopa, ja, men då blir det en helt annan sak. Och det är som du är inne på, det är inte superflexibelt. Även om det såklart alltid är två byten bort. Det är bara att plocka ut en av de dyra forwardsen och liksom dra över lite mer pengar i mittfältet. Det går ju att göra, men ja. En sista fråga som kommer från Simon Nilsson innan vi tar kväll här. Han vill ha tips på ett bra wildcard, och riktigt så långt ska vi inte gå. Där får vi tipsa Simon om att bli Patreon och kasta in frågan där. Eller Simon kanske redan är Patreon förresten. Där pratar vi mycket tankar och ger synpunkter på wildcards och tankar och sånt. Men det han undrar, det är, i ett wildcard ska man då sitta med både Ronaldo och Lukaku? Det är en ganska enkel och rak fråga, så jag tänker att vi går varvet runt och inte massa långa utläggningar, utan ja eller nej. Om ni hade dragit wildcard just nu, hade ni tagit både Ronaldo och Lukaku? Om vi börjar med dig, Stefan.
Ja.
Fredrik?
Nej.
Inte jag heller, och jag hänvisar då till den här diskussionen vi hade tidigare i det här avsnittet. Härligt att vi inte är helt överens. Nu så tackar vi för oss. Stort tack för att ni har lyssnat. Se till att kolla om det finns platser kvar på det här Glenn-eventet om ni är sugna på det. Och även kika på poddresan om ni inte har gjort det än. All info om poddresan hittar ni på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Och med det så önskar jag ett stort lycka till inför Game Week 6. Men nu är det faktiskt på tiden att jag får en bättre Game Week än båda er grabbar. Så ni får väl fortsätta. Inga lyckönskningar från min sida i alla fall.
Ha det bra.
Ha det gott. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.